lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
I vårt förra program vandrade vi genom det sista kapitlet i Andra Samuelsboken, och därmed har vi kommit till kungaböckerna, som är den andra av tre dubbelböcker i Gamla testamentet. Och efter konungaböckerna ska vi gå till Romarbrevet, och efter Romarbrevet återvänder vi till det Gamla testamentet igen, och till den tredje dubbelboken som är krönikerböckerna. Dessa tre dubbelböcker, de var ursprungligen en Samuelsbok, en kungabok och en krönikerbok. Uppdelningen gjordes för att läsaren lättare kunde finna fram, och jag tycker det är praktiskt. När vi nu vandrar genom första kungaboken så är det ett uttryck som ofta återkommer, och det är som hans fader David. Det utgör temat i kungaböckerna, och det betyder att vi följer Davids ett eller släkt, och varje kung värderas i förhållande till David. En högst mänsklig måttstock, som inte var världens högsta precis, men lika väl var det många kungar som inte levde upp till det kravet. Men det fanns också, tack och lov, kungar som i likhet med Asa gjorde det som var rätt i Herrens ögon. Och Asa gjorde vad rätt var i Herrens ögon, som hans fader David hade gjort, som det är uttryckt i Första Konungabok 15. Men kungaböckerna är ändå i många avseenden deprimerande läsning. Här möter vi Israels historia och förfallet och rikets slutliga fall. Först blev riket splittrat, och därefter gick det neråt steg för steg, också för dessa riken var för sig. Det finns nyckelvers som sammanfattar kungaböckerna. Första nyckelverserna beskriver hur Nordriket sjunker och faller. I Andra Konungabok 17, verserna 22 och 23 står det: och Israels barn vandrade i alla de synder som Jerobeam hade gjort. Det avstod inte från dem. Men till slut försköt Herren Israel från sitt ansikte, så som han hade hotat genom alla sina tjänare profeterna. Så blev Israel bortfört från sitt land till Assyrien, där det är än idag. Den andra nyckelversen beskriver Sydrikets fall i Andra Kungabok 25-21. Och kungen i Babel lät avliva dem där, i Ribla i Hamats land. Så blev Juda bortfört från sitt land. I Första Konungaboken får vi höra hur riket delas, och i Andra Kungabok hur riket totalt kollapsar. Om man betraktar de två böckerna som en enhet, så börjar Första Kungabok med David och avslutar med kungen i Babel. Det är en bok om hur människan övertar styrandet av Guds rike. Och naturligtvis blir resultatet och frukten därefter. Den jordiska tronen måste vara samstämd med den himmelska, om det ska bli till välsignelse och till nytta för Guds folk. Men människans planer och människans svek kan inte tillintetgöra Guds plan, som vi nog ska upptäcka genom dessa kapitel. Och för sammanhangets skull så är det fint att få fortsätta med kungaböckerna nu, direkt efter Samuelsböckerna, som vi här ska göra. Och dessa kapitel vill lära oss, ja, verkligen avslöja för oss hur dålig människan är att styra både sig själv och denna värld. Må vi få nåd att lära något av detta på vår vandring genom kungaböckerna, som utgör nästa etapp på vår långa resa, vägen genom Bibeln. Även om författaren till kungaböckerna är okänd, så skrevs det innan det första templet förstördes. I dessa böcker får vi höra om de kungar som kom efter David. Och innehållet i konungaböckerna, det är för det första Davids död, som är kapitlen 1 och 2. Och andra avsnittet, det är om Salomos ärorika regering, kapitlen 3 till och med 11. Och det avsnittet delar vi upp i fyra delar. Avsnitt A, som är Salomos böner om vishet, kapitel 3 och 4. B, templet bygges, kapitlen 5 till och med 8. Och C, Salomos berömmelse, kapitel 9 och 10. Och D, Salomos död, kapitel 11. Det är alltså avsnitt 2 som vi delar upp i dessa fyra delar. Avsnitt 3 handlar om rikets delning, första konungabok kapitel 12 till och med andra konungabok 16. Och det fjärde avsnittet, som handlar om Israels fångenskap i Assyrien, andra konungabok kapitel 17. Och det femte och sista avsnittet, om Babylons erövring av Juda, som är andra konungabok kapitel 18 till och med 25. Temat för första konungabok kapitel 1, det är för det första Adonias misslyckade kupp, och för det andra Salomo som smörjs till kung. Vi läser i första kungabok kapitel 1 och vers 1. Kung David var nu gammal och kommen till hög ålder. Och fast en man höljde över honom med täcken, kunde han inte hålla sig varm. David var nu en gammal man. Det är kanske svårt för oss att tänka oss David som en gammal man. Oftast tänker vi väl på honom som en ung fåraherde. Därför är det svårt för oss att föreställa oss David som en gammal och senil man som behöver hjälp och vård. Men det är situationen nu. Och hans son Adonia utnyttjar denna hans ålderdomssvaghet. Adonia försöker upphöja sig själv till kung. Men det ingick inte i Guds plan att Adonia skulle bli kung. Vi kommer att läsa om många intriger, och intriger är ju något som kännetecknar Davids tid som regent. Vem var då Adonia? Ja, vi får svaret i första konungabok kapitel 1, vers 5 och 6. Men Adonia, Haggits son, hade stora tankar om sig själv, och han sade: det är jag som ska bli kung. Och han skaffade sig vagnar och ryttare och dessutom 50 man som skulle springa före honom. Hans fader hade aldrig tillrättavisat honom eller frågat honom varför han gjorde på det sättet. Han var också mycket vacker, och hans moder hade fött honom närmast efter Absalom. Adonia var Davids fjärde son, som föddes i Hebron. Hans mor var Haggit, en av Davids fruar, om vilka vi faktiskt inte vet något mera än att hennes namn betyder högtidlig eller festlig. I första konungabok 1, vers 5, står det i King James översättning: Then Adonia, the son of Haggit, exalted himself. Det vill säga, han upphöjde sig själv. I norsk bibel från 1988 står det att Adonia hade stora tankar om sig själv. Adonja ville upphöja sig själv, men vi vet av Lukas 11:14 hur det går för den som upphöjer sig själv. Den som upphöjer sig ska bli ödmjukad, och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Bibeln berättar en hel del för oss om Adonja. Han var en mycket stolt man med höga tankar om sig själv. Han påminde ganska mycket om sin halvbror Absalom. David hade aldrig något gott anseende när det gällde disciplinen i sin egen familj. Man skulle kunna säga att det rådde ett organiserat kaos i hans familj. Och Adonja försökte verkligen att utnyttja detta. David varken motsa eller tillrättavisade Adonja när han gjorde något orätt, utan han blundade istället för det mesta. I Salomos ordspråk, kapitel 27 och vers 5 står det: bättre är öppen tillrättavisning än kärlek som hålls fördold. Och i ordspråken 22:6: vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej därifrån när han blir gammal. Eller som ordspråket säger: det är för sent att stänga buret när fågeln är utflugen, och för sent att vakta elden när huset är i brand. David varken motsa eller tillrättavisade Adonja när han gjorde något orätt, utan han såg mellan fingrarna med det mesta. Men den verklighet man inte vågar se i ögonen i ögonblicket, den återkommer som en kniv i ryggen när vi minst av allt hade väntat det. David lät aldrig Adonja ta ansvar för sina handlingar. Han frågade honom aldrig varför han handlade som han gjorde. Det var Davids olycka och Adonjas. Det är väl värt att tänka på och lära av. Första Konungabok kapitel 1, vers 5 till och med 7. Men Adonja, Haggits son, hade stora tankar om sig själv, och han sade: det är jag som skall bli kung. Och han skaffade sig vagnar och ryttare och dessutom 50 man som skulle springa före honom. Hans fader hade aldrig tillrättavisat honom eller frågat honom varför han gjorde på det sättet. Han var också mycket vacker, och hans moder hade fött honom närmast efter Absalom, och han började förhandla med Joab, Serujas son, och med prästen Evjatar, och dessa slöt sig till Adonja och understödde honom. Joab hade varit lojal mot David under många år, men David var nu gammal och inom kort skulle han gå bort, och Joab ville vara på vinnarens sida. Joab hade haft ett stort inflytande när palatset byggdes. Han hade varit Davids högra hand, och vi läser i vers 9 och 10: och Adonja slaktade får och fäkreatur och gödkalvar vid Sohelet-stenen som ligger vid Rågelskällan. Och han inbjöd dit alla sina bröder, kungens söner, och alla de Judas män som var i kungens tjänst. Men profeten Natan, Benaja, hjältarna och sin broder Salomo inbjöd han inte. Adonja avsåg att kungöra vid festen att det var han som nu skulle efterträda kung David. Enligt gällande regler hade han rätt till det, nu då han var äldst efter att Absalom dött. Men initiativet skulle komma från kungen. Det var både fräckt och dristigt att på eget bevåg inbjuda kungens söner, speciellt eftersom Salomo inte blev inbjuden. Och då reagerar Herrens profet. Vi läser vers 11 till och med 13. Då sade Natan till Batseba, Salomos moder: du har väl hört att Adonja, Haggits son, har blivit kung, utan att vår herre David vet om det. Men jag vill nu ge dig ett råd, för att du må kunna rädda ditt liv och din son Salomos liv. Gå in till kung David och säg till honom: har du inte, min herre kung, själv med ed lovat din tjänarinna och sagt: din son Salomo skall bli kung efter mig. Han ska sitta på min tron. Varför har då Adonja blivit kung? Och medan du ännu är där och talar med kungen, ska jag komma efter dig in och bekräfta dina ord. Adonja har börjat förberedelserna för sin statskupp bakom Davids rygg, helt utan samråd med kungen. David hade lovat Batseba att Salomo skulle bli kung. Natan, som var Davids själasörjare, visste om detta. Och när Salomo föddes så står det i Andra Samuels bok 12, 24 och 25: Herren älskade honom och sände ett budskap med profeten Natan, och denne gav honom namnet Jedidia för Herrens skull. Men när det gällde detta barn med Batseba var David inte lydig Herrens budskap. David kallade honom Salomo, fast Gud gett honom namnet Jedidia. Och vi läser Första Kungabok kapitel 1, vers 15 och 16. Så gick då Batseba in till kungen i kammaren. Kungen var nu mycket gammal, och Abisag från Sunem betjänade kungen. Och Batseba bugade sig och föll ned för kungen. Då frågade kungen: vad önskar du? Det verkar som om det var länge sedan David träffat Batseba. Och vi läser vers 17 till och med 20. Hon sade till honom: min herre, du har ju själv lovat din tjänarinna med en ed vid Herren, din Gud. Din son Salomo skall bli kung efter mig. Han ska sitta på min tron, men se, nu har Adonja blivit kung, fastän du, min herre kung, ännu inte har fått veta det. Och han har slaktat tjurar och gödkalvar och får i mängd, och han har inbjudit alla kungens söner och prästen Evjatar och härhövitsmannen Joab. Men din tjänare Salomo har han inte inbjudit. På dig, min herre kung, är nu hela Israels ögon riktade, i förväntan att du ska kungöra för dem vem som ska sitta på min herre kungens tron efter honom. David hade inte gjort något som helst för att utpeka någon av sönerna som arvtagare till kungatronen. Det är uppenbart att Adonja hade ett attraktivt yttre och var handlingskraftig, och det var säkert många som därför gärna såg honom som kung. Vi läser vers 21 till och med 24. Eljest kan det hända att när min herre kungen har gått till vila hos sina fäder, blir jag och min son Salomo betraktade som brottslingar. Medan hon ännu höll på att tala med kungen kom profeten Natan. Och man anmälde det för kungen och sa, profeten Natan är här. När han så kom inför kungen föll han ned till jorden på sitt ansikte för kungen och Natan sade, min herre kung, är det väl du som har sagt att Adonja ska bli kung efter dig och att han ska sitta på din tron? Ty han har idag gått ned och slaktat tjurar och gödkalvar och får i mängd och har inbjudit alla kungens söner och härhövitsmännen och prästen Evjatar. Och det håller nu på att äta och dricka hos honom. Och det ropar, leve kung Adonja. Men mig, din tjänare, och prästen Sadok och Benaja, Jojadas son, och din tjänare Salomo har han inte inbjudit. Kan väl detta ha kommit från min herre kungen? Utan att du har låtit dina tjänare veta vem som ska sitta på min herre kungens tron efter honom. Då svarade kung David och sade, kalla hit Batseba till mig. När hon nu kom inför kungen och stod inför honom försäkrade kungen med ed och sade, så sant Herren lever. Han som har räddat mig från all nöd. Som jag lovade dig med ed vid Herren Israels Gud då jag sa, din son Salomo ska bli kung efter mig. Han ska sitta på min tron i mitt ställe. Så vill jag denna dag göra. Att David säger din son istället för vår son kan tyda på att David lika gärna sett Adonja som kung som Salomo. Men han har respekt för Natan och han håller sitt löfte till Batseba och han vill stadfästa att det är han som väljer efterträdare. Verserna 31 till och med 33. Då bugade sig Batseba med ansiktet mot jorden och föll ned för kungen och sade, må min herre kung David leva evinnerligen. Och kung David sade, kalla till mig prästen Sadok och profeten Natan och Benaja, Jojadas son. När dessa kom inför kungen sade kungen till dem, ta er herres tjänare med er och sätt min son Salomo på min egen mulåsna och för honom ned till Gihon. Vi ska lägga märke till att Salomo skulle rida på en mulåsna, vilket är ett uttryck för fattigdom. När Jesus red in i Jerusalem gjorde han också det på en åsna. Men i Uppenbarelseboken berättas det om att han ska komma ridande på en vit häst när han kommer åter i ära och makt. Och vi läser vers 38 och 39. Så gick nu prästen Sadok och profeten Natan och Benaja, Jojadas son, dit ned tillsammans med kereterna och peleterna och satte Salomo på kung Davids mulåsna och förde honom till Gihon. Och prästen Sadok tog oljehornet ur tältet och smorde Salomo. Därefter stötte det i basun och allt folket ropade, leve kung Salomo. Nu är det ingen fråga längre om vem som ska bli kung. David hade valt Salomo och prästen Sadok smorde honom. Vers 40 och 41. Sedan följde allt folket honom upp medan de blåste på flöjter och visade sin glädje med ett så stort jubel att jorden kunde rämna av deras rop. Men Adonja och alla de inbjudna som han hade hos sig hörde detta, just då de hade slutat att äta. När Joab nu hörde basunljudet sade han: varför hörs detta larm från staden? En budbärare kommer med beskedet att Salomo nu sitter på kungatronen, och budbäraren berättar vidare från vers 47. Vidare har kungens tjänare kommit och lyckönskat vår herre kung David och sagt: må din Gud låta Salomos namn bli ännu större än ditt namn och hans tron ännu mäktigare än din tron. Och kungen har tillbett, nedböjd på sin säng. Ja, kungen har sagt så: lovad vare Herren, Israels Gud, som idag har satt en efterträdare på min tron, så att jag med egna ögon har fått se det. Då blev alla de inbjudna som var hos Adonja förskräckta och reste sig och gick var och en sin väg. Men Adonja fruktade så för Salomo att han reste sig och gick bort och fattade i hornen på altaret. Vi förstår att Adonjas vänner blev rädda och skyndade sig iväg. De visste att de betraktades som förrädare. I ett ögonblick så blir Adonja-partiet upplöst. Var och en flyr för att rädda sig själv. Och Adonja, som själv brutit mot alla regler i sina försök att göra sig själv till kung, han utnyttjar nu den lagstadgade rätten och griper om altarets horn. Vi läser från vers 51. Och det blev berättat för Salomo: se, Adonja fruktar för kung Salomo. Därför har han fattat i hornen på altaret och sagt: kung Salomo måste lova mig idag med ed att han inte ska döda sin tjänare med svärd. Då sade Salomo: om han vill vara en hederlig man ska inte ett hår av hans huvud falla till jorden. Men om något ont blir funnet hos honom, så skall han dö. Därefter sände kung Salomo bud och lät hämta honom från altaret. Och han kom och föll ned för kung Salomo. Då sade Salomo till honom: gå hem till ditt. Vi ser att Salomo behandlade sin bror väl, trots vad han hade gjort. Han lovar ge honom samma rättigheter som alla andra medborgare, men då måste han också visa sig värdig dessa rättigheter. Och därmed har Adonja fått klar besked: Israel har fått en ny kung, och han ser inte mellan fingrarna. Och han är den som Herren utvalt att bygga templet. Och med det så är tiden ute för den här gången. På återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68, Stockholm.